Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag heter min gäst Erik och han är bror till en tidigare gäst och hävdar att brorsan får vara med och mer action än honom. Men vi får se, efter den här historien så kanske vi tvivlar. Alla där ute, var försiktiga och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Erik.
Tack.
Det här är lite intressant, för du är alltså bror till en tidigare gäst i Snutsnack, nämligen Jonas.
Stämmer.
Och vi pratade lite innan här och jag menade på att det var Jonas som hade golat ner dig, men du sa att det beslutet är helt ditt att vara gäst här.
Ja, som jag sa, Therese blev nergolad. Absolut, men nej, inte mig. Jag tänkte att det skulle vara en kul grej.
Aha.
Och lite som Jonas var inne på, det här med att kliva ut ur bekvämlighetszonen.
Just det.
Det tror jag är bra.
Mm, det tror jag också är bra. Men ni är alltså två bröder som båda jobbar som poliser.
Mm.
Vem var det som kom på idén först?
Det var jag. Men vi sökte samtidigt,
okay,
till samma omgång polishögskolan där. Men jag tror att Jonas pratade om det när han snackade med dig, att hans syn var för dålig, så han fick vänta ett halvår. Så han är ett halvår yngre än mig i tjänst, men 3 år äldre än mig i levnadsålder.
Just det. Men då som bröder och när ni var yngre och sådär, var det någonting ni pratade om sinsemellan? Lekte ni bara tjuv och polis när ni var
nej,
små?
Nej. Nej, och den frågan har vi fått förut. Så här, liksom att, ja, för det, jag vet att det är många som är poliser som har liksom närt den drömmen ganska länge. Så är det inte för mig. Jag tror inte det var så för Jonas heller. Vi var musiker. Vi höll på med musik.
Okay.
Från väldigt tidig ålder.
Uh-huh.
Så det var liksom ingen barndomsdröm. Jag tror jag var 24, 25 eller någonting. När jag kom.
För mig ser du ganska mycket ut som en musiker när du sitter mitt emot mig faktiskt. Mer än en polis.
Ja, jag tar det som en komplimang.
Ja, alla dagar i veckan. Men,
ja.
Men ni lyssnar får väl tjuvkika på avsnittsbilden sen då. Men det utstrålar mycket musik tycker jag. Nu kommer jag avbryta din story här, men lirade du i band och så då? Eller?
Ja, alltså inte på någon högre nivå.
Nej.
Utan det var från att jag var 13. Jag var 13 när vi flyttade hit till Stockholm. Från Mullsjö. Och egentligen typ andra dagen så hittade jag ett gäng att spela med. Så då spelade jag trummor.
Okej.
Okay. Och sen så höll jag på med det. Olika band, olika typer av musik. Fram tills 24-25 ungefär.
Min bild är ju att det här är ju en fördom, men också baserat lite på egna erfarenheter, att det är en bit från underhållningsbranschen till polisyrket.
Ja, jag håller med. jag drar inga paralleller däremellan faktiskt.
Nej.
Förutom, ja, alltså branschen som sådan är ju ganska, ganska hyfsad ocean däremellan.
Mm.
Det håller jag med om. Men att jobba i grupp, att samarbeta, vilket vi inte var bra på när vi lirade i band, för vi var 15-16 liksom och var ego-galningar allihopa. Nej, men sånt har jag tagit med mig. Jag tror att jag har formats mycket i att kunna liksom samarbeta med folk och att vara kreativ, inte minst.
Just det.
Skapa och skriva musik. Kanske inte någon drar paralleller till polisyrket heller. Men det, för mig handlar det om ett grundläggande kreativt tänkande.
Mm.
att se kreativa lösningar på problem.
Just det, så det finns ändå där en del kopplingar just att jobba i grupp och försöka samarbeta. Det hade väl inte blivit någon musik överhuvudtaget om ni inte hade haft någon form av samarbete?
Nej, det är ju ett under att det blev någonting överhuvudtaget.
Var det så?
Ja, det tror jag.
Jag avbröt dig lite i din berättelse där att det inte hade varit en dröm, utan men jag var så nyfiken på den här polis, eller på den här musikgrejen då. Men vad hände sen då att du överhuvudtaget kom på idén att polisyrket skulle kunna vara ett alternativ i framtiden?
Ja, alltså, men det minns jag ganska väl, i och med att det var sån så fruktansvärt olikt mig. Att jag jobbade på, när jag slutade gymnasiet 2001, så började jag jobba på en förskola ute i Sollentuna, där jag jobbar nu också som polis. Jag jobbar i Sollentuna.
Just det.
Och där jobbade jag ganska länge faktiskt, mer eller mindre tills jag började polishögskolan 2008. Och det var väl någonstans 2005 tror jag att det var. Så var det en polare till mig som utbildade sig till lokförare. Mm. Och jag var rätt less på att liksom harva på förskolan där, outbildad. Hade gjort det ett par år. Så jag tänkte, när jag såg att, vad han gjorde, så tänkte jag, men yrkesutbildning, det är nog bra liksom. För att jag har inget plugghuvud så liksom.
Nej.
Och då började jag, och jag vet inte riktigt varför, men jag började fundera på väktare eller ordningsvakt.
Okej. Okay.
Så jag graviterade lite mot den branschen ändå. Jag vet inte riktigt varför. Men jag ville ha ett jobb där man träffade människor.
Mm.
Men då sa jag det till min pappa, kommer jag ihåg. Mina planer liksom, jag funderade på. Mm. Och då sa han något i stil med, då kan du lika bli polis liksom. Polis, tänkte jag liksom, jaha. Och så pratade jag med min mamma och hon sa exakt samma sak.
Ja.
Då tänkte jag, ja men okej då, du kör på det. Men då hade jag en ganska lång väg att vandra för att ens bli behörig och söka till polishögskolan. Jag hade gjort mycket annat i gymnasiet än att fokusera på betyg och sådär. Så...
Okej, så du var tvungen att plugga igen?
Ja, gud, jag var tvungen att plugga några grundämnen på komvux där. Och jag var tvungen att ta körkort.
Jaha, du hade ingen körkort?
Nej. Uh-huh. Och jag var tvungen att börja träna. Det var en ny värld för mig också. Det var liksom, ja men jag var ju musiker.
Ja, men trummisen får väl ändå mest, flest kalorier.
Ja, jo, det kanske är så. Men jag hade inte spelat trummen, jag sjöng mest mot slutet där.
Okay.
Så jag var ganska otränad.
Så du fick liksom göra ganska mycket för, bara för att kunna egentligen slänga in en ansökan?
Ja.
Körkort, träna.
Ja, plugga.
Plugga. Och den här... Det här pluggandet som du var tvungen att ta igen, hur lång tid tog det då för det?
Nej, men jag tror, om jag inte minns helt fel, så var det 2005 som jag bestämde mig för att börja med det där.
Mm.
Och jag började polishögskolan 2008, augusti. Så det, ja, men det tog ett tag liksom.
Mm.
Och därför kändes det, jag var rätt stolt, jag är fortfarande stolt över den processen liksom. Att jag gav mig fan på att göra någonting och så gjorde jag det liksom.
Just det.
Det var rätt coolt.
Hade det varit skönt om, och lärdomen till alla unga lyssnare, att gå ut gymnasiet?
Ja, lyssna men, på Hansa. Jag säger ingenting.
Men man kan ju också ta igen det som du har gjort, Erik. Men det är klart, det blir kanske en liten struggle. Hur var det att liksom plugga i kapp då? Var det svårare eller var det lättare för att du hade liksom en målbild?
Ja, men helt klart lättare. Alltså jag är inte dum i huvudet på något sätt.
Nej.
Men när jag skulle göra det där gymnasiet så var jag inte intresserad. Jag hade liksom ingen motivation och nu hade jag det.
Mm.
Och så kan man ju säga liksom att om man går i gymnasiet och är, hur gammal är man då? 15, 16, 17 någonstans.
Mm.
Och någonstans ha ett krav på sig att du, ja, när du är 16 ska du veta vad du vill göra med ditt liv.
Nej, men,
ja, men jag är 25.
Uh-huh.
Så att det kan ni ta med er, ni unga lyssnare.
Nej, men precis. Och det är ju nästan en omöjlig uppgift att veta vad man vill göra när man är så ung.
Ja.
Men det är ganska bra att gå ut gymnasiet.
Ja, det är det ju naturligtvis.
Alltså, det är inte obra.
Nej, det är absolut inte obra. Det ger en ju lite mer valmöjligheter.
Men sen kom du in då på första försöket, eller?
Mm, det gjorde jag. Jag missade uppkörningen, för jag tog ju körkort ganska... Så jag skulle egentligen ha börjat, om stjärnan hade stått rätt, aha, så skulle jag ha börjat en termin tidigare. Men nej, missade uppkörningen där.
Okej, på vanliga körkortet?
Ja, också. Men precis.
Aha, okay. Så då fick du köra upp en gång till då?
Ja. Så hösten 2008, augusti 2008 började på.
Och då var du in i systemet där och gick på polisskolan.
Mm.
Hur var den då?
Nej, jag tyckte det var jättekul. Det är fortfarande så tycker jag att jag minns den tiden som otroligt rolig.
Mm.
Allt var så nytt.
Mm.
Och jag försökte liksom att vara lite vidögd inför hela liksom grejen. Ja. Det var en ny, och det var, alltså, jag har jobbat måndag och fredag 8-17 i flera år. Och nu öppnades det upp lite. Det var ju ganska luftigt schema och sådär. Och det passade mig. Och så gör det ju nu. Jag har ju skift nu. Så tränade mycket liksom. Och bra klasskompisar. Och...
Jag försökte alltid påminna mina studenter när jag jobbade som lärare på polisskolan.
Just det, du var där, ja.
Hur jävla kul de hade. För det fattade de inte ibland.
Nej.
För det är ju så. Där har man en ny målbild, va, när man går där. För man vill ut liksom. Och man vill bli färdig och sådär. Men det är en jävligt rolig tid. Den där studietiden. Så man måste stanna till där och förstå att det är en rolig tid. För jobbet kommer. Det kommer, jag lovar.
Jo, jag håller med. Och det var så jag försökte se på det också. Att liksom... Det är klart att det var lite segt så här, i slutet av fjärde termin. Då var man ju hyfsat klar med skolan. Så, liksom.
Såklart.
Överlag så tyckte jag det var en jätterolig tid.
Och man pratar om att man inte vet vad man vill göra när man är 15-16 år. Så där, men visste du vad du ville göra som polis? Hade du några tankar kring polisyrket som sådan? Vad du skulle vilja ha för inriktning eller sådär?
Nej, inte när jag gick polisutbildningen. Jag ville bara vara ute i uniform och åka radiobil. För jag var man blev ju mer medveten om vad det fanns för olika typer av enheter och liksom specialinriktningar och sådär. Och man blev ju snabbt ganska medveten om att det finns väldigt många sådana. Och det kändes ju bara liksom lockande att jag kan vara kvar i det här yrket, men jag kan jobba med otrolig liksom bredd av olika saker. Men förutom 2 år ungefär, nästan 2 år på krimjouren i början av karriären, så har jag varit i yttertjänst.
Och idag jobbar du alltså yttertjänst i Sollentuna?
Ja, LOP på Sollentuna som heter lokalpolisområde Sollentuna.
Hur trivs du med det?
Jag trivs alldeles utmärkt. Jag har haft lite upp- och nedgångar och så här, men jag har gjort det här snart 8 år nu. Liksom. Och jag tror inte det finns något yrke där man inte känner upp- och nedgångar efter 7-8 år. Så här.
Det är nog sant.
Men jag har fått lite nytändningar. Jag har gått FU-ledarutbildningen och börjat svara som yttre befäl nu. Så det är ju en nytändning. Liksom.
Just det.
Jätteroligt.
När vi pratades på telefon innan så pratade vi om att ja, det här ett ärende som du ska berätta som påverkade, och då sa du så här: men du kan inte jämföra mig med min bror, för han är en så kallad skitmagnet, kallar du honom.
Ja, både han och Therese.
Och om vi ska beskriva då kanske för lyssnarna, vad menar man med en skitmagnet då?
Nej, men helt enkelt, det behöver inte vara skit, men helt enkelt att det händer väldigt mycket och väldigt konstiga stora saker när man jobbar.
För det är intressant när du säger det, för det är en del har tendenser att ha tur / otur att hamna på en viss kategori jobb, och en del kan gå igenom ett polisliv utan att ha varit med om de, alltså några av de största grejerna ändå, utan, men ändå man är alltid med om saker. Men då sa du att du är inte det, du drar inte till dig de här största jobben. Men,
nej, det vore ju synd att säga.
Men då sa jag vet att alla poliser har ett ärende. Snutsnack pratar vi inte bara om det, utan vi pratar bara om det är något case som har berört den. Liksom, och sådär. Något som man får top of mind när man kanske säger det.
Ja, och det var ju det jag började fundera på. Mm. Och absolut, det finns ärenden som har berört mig, naturligtvis. Men jag tänkte inte berätta om ett sånt case. Nej. Som har berört mig. Nej. På det sättet. Nej. Alltså som vi pratade, ett jobbigt case. För jag har varit på dem. Mm. Med tragiska dödsfall och liksom... jag tänkte ta ett annat.
Vad bra, för det behöver inte ha berört det på det sättet.
Nej.
Utan vi är ju såklart nyfikna på andra case också. Berätta, vad är det? Nu blir jag ju nyfiken.
Ja, det här utspelar sig faktiskt i februari. En februaridag. Ganska grådassigt. Nu är det väldigt fint väder ute i februari nu. Men grådassigt februariväder. För, ska jag säga för det rätt, jag tror att det var 2014. Så 4 år sedan. Vi jobbade dagpass. Och på morgonen där, på förmiddagen, så har det skett ett rån. Jag kommer inte ihåg vad det var som rånade. Som det var en guldbutik eller något liknande sånt. Okay. Det ärendet var inte våran patrull involverad i. Jag åkte med en kollega som hade en aspirant. Så vi var 3 i våran bil. Och vi sitter och käkar lunch. Och så får vi min vana trogen då, ett ganska tråkigt ärende. Ett rutinärende.
Okay.
Det är någon bergare som ringer in. Om någon bil. Ja. Med 2 personer i, som har stått parkerade på ett konstigt ställe ganska länge. Så pass länge att han har liksom tyckt att det där ser inte bra ut. Liksom. Det är något konstigt med det där.
Okay.
Så ledningscentralen vill att vi åker och kontrollerar den där bilen helt enkelt. Och vi tänker så här, ja. De kanske tänker att det kan ha att göra med rånet då, som har varit. Så vi åker dit och då är det som en uppförsbacke med bilar parkerade på vänster sida. Och så slutar den vägen i vändplan. Och då står den här, vi ser den här bilen ganska snart. Just det ska jag säga också. Den var falskskyltad. Registreringsnumret stämde inte överens med bilen.
Ah, okay.
Så det var också en anledning till att vi skulle kontrollera den där. Och när vi kör förbi den där bilen och tittar in så här. Så sitter det 2 unga killar där som, ja, ska jag uttrycka mig. Vi ser ganska snart att de har ingen lust att snacka med oss.
Okay.
De gör sitt bästa för att liksom ta ner huvudet så här och kanske dra upp någon liten halsduk och inte alls sugna på att prata med oss. Så vi ser vilken typ av kategori människor vi har att göra med ungefär.
Mm. Vad var det för ålder på de här killarna?
Ja, unga killar ska jag säga. Ja, tidig 20-årsålder. Om ens det. Så jag vänder runt bilen. Jag sitter och kör polisbilen. Vår aspirant sitter bredvid och hans instruktör och kollegan sitter i baksätet. Och när jag vänder runt på den här vändplanen så försöker jag liksom hela tiden hålla koll på den här bilen. Och precis när jag vänder runt så ser jag att den startar och drar. Och det jag kommer ihåg är att kollegan säger något i stil med nu blir det åka av och sånt där. Ja, tänkte jag. Och ner på från den här vägen så kan man antingen ta höger och då kommer man ut på liksom en vältrafikerad väg och ganska snabbt ut på motorvägen. Eller så tar man upp vänster och då kommer man upp i ett ganska lite industriområde, en väg som inte trafikeras ofta. Och de åker vänster.
Mot industriområdet?
Ja, och då tänker jag så här. Jag hinner tänka att de vet inte vart de är någonstans. De hittar inte i området. Nej. För hade de gjort det så hade de dragit ut på E4 eller dragit ut liksom, mot det här mer bebodda området, om man säger.
Men känns det som att de nu, alltså, gasar de på så att de drar liksom?
Ja. Ja, det gör de ganska direkt. Mm.
Mm. Kör ni blåljus då eller hur?
Ja.
Försöker stoppa med...
Ja, precis. Jag sätter på blåljusen ganska snart när vi kommer ner i den här korsningen liksom. För det är ju inte den vägen som de kör in på, är som sagt, den är inte jättetrafikerad, men det är ändå trafikerat liksom.
Mm.
Och då kommer de upp till en rondell och där kör de mot trafiken i rondellen. De svänger vänster i rondellen utan att ta ut den här lagenliga vänstersvängen, utan de genar liksom.
De genar lite.
Ja. Och där har de ju på att smälla med en bil som kommer in i rondellen som får tvärnita. Så där är det bara tur att de inte krockar. Och under tiden det här pågår, det blir ju en biljakt liksom. Mm. Ett förföljande som det heter.
Just det.
Och rutinen där, det är ju att då ska vi larma, vi ska skicka förtursanrop till ledningscentralen. Och då är det upp till vakthavande befälet att med hjälp av den informationen som vi lämnar kunna fatta ett beslut om det här förföljandet ska fortsätta eller avbrytas. Och då vill han veta hastighet, han vill veta trafikintensitet som det heter, och vart vi är naturligtvis. Och det här, jag förstår att det här pågår, men jag hör inte det. För jag är så fokuserad på att köra bil och att hålla koll på.
Kollegorna har ledningscentralen på tråden och ja. Informerar om de här uppgifterna då?
Ja. Som sagt, jag kommer inte ihåg det. Men jag hör att det pratas i radio. Jag hör att de pratar med varandra. Och liksom, om det är aspiranten som gör det eller om det är kollegan där bak som fixar det, det vet jag inte. Och då kommer de upp på en väg, en 50-sträcka som är ganska lång. Och jag hittar ju området. Det här är området som jag jobbar i. Så jag vet ju hur den här vägen slutar.
Hur slutar den då?
Den slutar i en 45-gradig högersväng. Mm. Där det är en tunnel som är trafikljusreglerad. Eller så kan man köra in rakt fram på en liten grusväg ut på Järvafältet.
Så rätt ut på fältet alltså?
Ja, en väg som leder ner till en sån här 4H-gård.
Okay.
Och ute i skogen helt enkelt. Så jag hinner ju tänka, vad bra. Det finns två scenarier här. Det här kommer sluta på två olika sätt. Antingen kommer de köra höger i den här skarpa svängen och så kommer de krocka. Och det är ju inget bra. Mm. Men det är ju förmodligen det som kommer hända. För de kommer fastna i den här tunneln. För det är bara, de släpper bara på ett från ett håll i taget. Eller så kommer de köra rakt fram på den här grusvägen. Och så kommer de springa från bilen ut i skogen. Och då är det ju perfekt. Då kommer ju hundpatrullen hitta dem. Liksom. Där hinner jag tänka.
Mm.
Och de kör ju fort liksom, på den här vägen. Och den sluttar neråt mot den här skarpa högerkurvan. Och jag hinner titta på min hastighetsmätare. Och jag är väl uppe i 150-160 för att liksom hinna kapp. Och ha fortfarande koll på den.
Vad har de för bil?
De gammal skitbil.
Ja, du något... ser. Man kan få upp dem där i hastigheten då. Alltså.
Ja, jag kommer inte ihåg vad det var för bil. Men det var någon... Nej, jag ska inte säga vad det var för märke. Men någon gammal skräphög. Liksom.
Okay. Ja, men det är otroligt hur de kan trycka upp dem där i hastigheten.
Ja, alltså. Verkligen. Men så kommer då... Det blir nedförsbacke ner mot den här tunneln och... Och då förberedde jag mig på att nu kommer det liksom snart vara slut på den här biljakten. Och det blir ju slut på biljakten, men det är det hemliga tredje alternativet.
Aha.
Som inte jag hade förutsett. Och jag ser när de börjar närma sig den här kurvan så börjar deras bromsljus tändas och släckas. Bilen börjar kränga till höger och vänster. Och sen tappar de kontrollen fullständigt. Aha. Så de sladdar till och ställer sig liksom i bredställ. Och sen voltar bilen bara. Rakt ut. Snurrar runt jättemånga gånger.
Som på film liksom?
Ja.
Den bara rullar?
Ja, de tappar ju kontrollen fullständigt. Uh-huh. De kör ju för fort och bromsar väl för hårt antar jag. Jag vet inte.
Uh-huh.
De missar både träd och stolpar. Uh-huh. Bara med liksom... Ja, vi kollade ju utrymmet där. Vi pratade decimeter liksom.
Oj. Uh-huh.
Och sen ramlar den ner i något dike där liksom. Och vi springer fram och då ser vi att den har landat med hjulen neråt. Så att den står som den ska.
Just det.
Men den ligger i någon slags träsk. Något vattendrag liksom.
Okay.
I något dike. Och jag kommer också ihåg att jag tänker att det här har inte de överlevt. Inte en chans. De är döda båda två. Det hinner jag tänka. För den där kraschen överlever man inte.
Nej.
Jag började titta, liksom så här, har de kastats ut ur bilen? Eller liksom, var är de någonstans? Men jag får syn på dem och då ser jag att passageraren, han rör ju på sig. Liksom. Passagerarsidan är vänd mot oss. Liksom. Så han rör ju på sig och jag ser att han böjer sig fram och fipplar ner på golvet. Så här. Så jag drar mitt vapen liksom, och börjar skrika på honom liksom, att han ska visa händerna och ta sig ut ur bilen och komma till oss. Så han får hoppa ut ur bilen där och simma lite, tror jag han får göra.
Lite kallt kan man säga.
Det där det var ju så trist, det där vattnet, för att det var ju någon, det är ju inget, jag tror inte det var något jättenaturligt vattendrag, så att det, vattnet var ju typ varmt. Alltså det var ju så här gyttjigt, gammalt.
Okay.
Jag vet inte var det där vattnet kommer ifrån, men det var ju inte någon...
Det var inte fräscht.
Nej, det var det inte. Och han var ju inte så imponerad av situationen. Han ville ju inte bli blöt, men jag försökte förmedla till honom att du är redan blöt liksom, du ligger i träsk. Så kom nu liksom. Och han kommer till oss och vi griper honom, jag och aspiranten, och vi sätter på honom handfängsel. Samtidigt så ser jag min andra kollega, han helt plötsligt så dyker han upp nere vid bilen. Så han har ju tagit sig ner, för han har sett att föraren är medvetslös.
Okay.
Och det ser jag också när jag ser vart kollegan dyker upp, att där sitter föraren och han rör sig inte, han liksom, han är medvetslös. Så min kollega hoppar in i baksätet på den här bilen och får något slags, ja, vad kallar vi det, käkgrepp bakifrån för att stabilisera nacken och hålla luftvägar fria och sådär.
Just det.
Och i det här läget så har jag, då pratar jag med radion, kommer jag ihåg. För vi har fortfarande det här förtursanropet uppkopplat då. Och jag säger att vi behöver fler bilar, vi behöver ambulans. Och så tittar jag upp på min kollega och då får vi ögonkontakt. Och så säger han något som jag inte glömmer heller. Han säger, Erik, bilen sjunker.
Just det.
Och då blir jag stressad och då börjar jag skrika. Liksom. Repetera det han säger, skriker i radio. Liksom. Bilen sjunker. Brandkår, allt, skicka allt ni har.
Men hur stort är det här vattendraget då?
Eller? Nej, men alltså, det är inte stort. Alltså. Tänk en vanlig personbil som står som den gör i det här vattendraget, så har vi kanske 1,5-2 meter vatten runt om.
Aha.
Så att det är, de har prickat helt rätt.
Men jag tänker att det kanske inte borde vara så djupt just där.
Men... Nej, och det var ju inte det. Men den sjönk en liten bit. Och sen när den har sjunkit klart så tror jag att om du satt i bilen, vilket föraren fortfarande gjorde, så hade han vatten upp till nyckelbenen någonstans.
Okay.
Och det var ju också en tanke som slog oss efteråt, att hade den där bilen landat på taket, då hade vi kanske kunnat hinna få ut en.
Mm.
Men förmodligen inte båda.
Nej.
Så de hade ju tur liksom.
Men vad hände med föraren här då?
Föraren, han kvicknade till där. Och min kollega satt och höll ett vänligt men bestämt nackgrepp på honom, så att han inte skulle röra sig för mycket och tuppa av igen. Och sen kom brandkåren och klippte av taket på bilen och
lyfte
ut honom.
Men skador då på de här?
Ingenting.
Hade de bälte på sig?
Jag vet inte. Det framgick inte. Men de var oskadda. Passageraren som vi fick ut, han var ju vaken och talbar.
Men hur många gånger snurrade bilen då?
Oj, det är jättesvårt att säga. Jag fick den frågan i tingsrätten också när jag vittnade, men jag vet inte. Men jag upplevde det som att den, precis som du beskriver, som på film. Liksom. Tänk en bilkrasch på film och bilen snurrar. Voltar liksom. Och sen en annan sån detalj som jag minns, att när jag står med passageraren, han sitter ner framför mig med handfängsel. Och så står jag där och det har lugnat ner sig lite. Brandkåren jobbar med bilen där och flera poliser har kommit dit. Och så ser jag liksom att det är någonting på hans huvud som rör sig.
Okej.
Okay. Så jag tittar ner så här och då är det har en liten blodigel på huvudet. Så här.
Det var ett äkta träsk verkligen.
Ja, det var ett riktigt träsk. I februari? Ja.
Alltså, there's nothing like a good biljakt.
Nej, och det var typ min enda.
Är det så?
Ja, min enda rejäl i alla fall.
Ja. Men jag tycker det är intressant det här, och jag kommer ihåg lite frustrationen i att behöva koppla upp sig mot ledningscentralen och säga hur snabbt det går, och så visste man ju egentligen att då säger de bara avbryt.
Mm.
Har du varit med om den också, att ni inleder ett förföljande sådär och sen så säger de avbryt?
Alltså som jag sa förut, det här, det är inte skitvanligt för mig där.
Nej.
Med förföljande. Jag har inte haft så många. Och jag skulle vilja påstå att de allra flesta förföljandena som vi har, de avbryter vi själva.
Aha, det är så.
Antingen för att det är någon värstingbil som vi aldrig kunde komma ikapp. Eller för att det går alldeles för fort ut på motorvägen och vi tycker själva att det här kommer bli för farligt. Liksom.
Mm.
När vi inte vet vad vi har för brott.
Just det.
I grunden.
Så egentligen bara en fortkörning, alltså initialt egentligen då?
Ja, kanske en vårdslöshet i trafik. Ja, om det är sådana hastigheter.
Ja.
Men de här killarna, när vi började undersöka lite mer i bilen, så var bilen stulen och falskskyltad. De hade 2 eller 3 lager kläder på sig.
Okay.
Så hittade vi en yxa och någon så här folieskynke.
Okay.
Som fick vi veta sen att det kan man använda för att värdeväskor från värdetransporter. De är oftast GPS-märkta. Och då kan man använda det här foliet för att störa ut GPS-signalen.
Okay.
Så de blev gripna och misstänkta för förberedelse till rån. Och sedermera även dömda för det, båda två.
Alltså de blev det? Kommer du ihåg vad de fick för straff?
De var ju unga. Jag tror att de var 19-20 bastan och sånt där när det hände. Så de fick inte så mycket straff att prata om.
Alltså skulle någon komma och säga till mig så här, alltså, men vi avbryter den här podden och du får gå ut och köra lite blåljus. Så ska jag nog fundera på det, tror jag.
Du blir sugen.
För det är någonting, det går inte att sticka under stol med det, tycker jag pratar bara rent personligt. Men det är någonting att få köra lite blått, alltså. Jag tycker det är roligt.
Ja, det tycker jag med.
För köra blåljus.
Absolut.
Sen så är det ju förenat med ett väldigt stort ansvar såklart att köra blåljus. För man är ju... Man kräver ju fri väg, men man kan inte bara blåsa på.
Nej, vi är ju alltid ansvariga. Liksom.
Mm.
Det är alltid vi som iakttar särskild försiktighet, står det i lagtexten.
Just
när vi åker med blåljus. Och det är ju en särskild försiktighet och då ska vi vara riktigt försiktiga.
Men jag tänker på det, om vi backar bandet lite grann här, så när de drar då, du förstår att de drar och du sätter på blåljus, hänger på. Då har din kollega kontakt, men du hade ingen uppfattning om, hann de säga det om ni skulle fortsätta eller avbryta? Hade
jag minns inte, jag hörde inte det.
Nej,
jag tror att när man säger...
Du var så glad, din första bil, ja.
Ja, precis. Nej, men alltså, man säger ju att man blir stressad så försvinner hörseln.
Just det.
Och det tror jag han gjorde. Man blir så fokuserad liksom. Dels på att hålla sin egen bil på vägen och ta det försiktigt, men ändå komma ikapp och i alla fall så att man ser bilen när man försöker jaga. Liksom.
Men det är intressant, för Micke som var gäst tidigare, han berättade ju när han sköt mot en rånare som också sköt mot honom och hörde ingenting.
Doktorn,
ja. Han hörde inga skott.
Nej.
Och
nej,
men det är väl ganska... Det blockeras, och vi pratade just om det också.
Ja.
Men jag kommer ihåg det är så roligt, för att när man hör olika historier så får jag ibland upp minnesbilder från min polisiära tid, och jag kommer ihåg, vi vände på Sveavägen, då var det en stulen Porsche och vi hade en folkvagnsbuss då anno 99 eller någonting, som hette så här radiobil 1460 eller 1490 någonting, och vi vänder, och innan vi liksom har slagit runt den här svängradien så var den där Porschen redan ute på E4 liksom, så att det var...
Nej, men det är ofta så det ser ut.
Ja.
Vi kan bli omkörda av någon så här värsting Audi på E4.
Ja.
Och vi hinner knappt larma upp till RLC, så är den där i Nyköping. Liksom.
Ja, precis.
Det är ingen chans med våra bilar.
Ja.
Oftast.
För det har ju kommit upp till och från, när det var nu för något år sedan, så tror jag att det var en motorcyklist som körde ihjäl sig.
Mm.
Det var även 2 killar som körde upp på en bro, va, som inte var fälld. Var det i Uppsala kanske eller något sånt där?
Ja, just det.
Och där får ju oftast polisen ganska stark kritik då, för att man har följt efter och man har hetsat. Men vad tycker du där? Hur mycket, det vore ju också konstigt om polisen inte skulle få följa efter.
Ja, men det är väl som allting annat som vi får feedback på i pressen. Att det är lite svårt att vinna mot den debatten, känner jag, som polis och som polismyndighet. Att gör vi inget så får vi kritik för det, och gör vi för mycket så får vi kritik för det. Men jag vill ändå tro att, alltså, där jag jobbar och med de närmsta kollegor som jag har, så tar vi det lugnt.
Mm.
Vi resonerar liksom så att, alltså inte bara förföljande utan blåljusjobb när vi ska ta oss fram fort till ett jobb, så finns det liksom ingenting som är värt att man kör ihjäl sig.
Nej.
Eller ens krockar.
Mm.
Det finns inget jobb som är så bråttom. Om man tjänar väldigt lite tid på att köra i 210 kontra 160 eller ens 140. Och det där är vi medvetna om. Liksom, att vi, det är inte värt det, så då är det bättre att liksom ta det lugnt.
Ja, två hela poliser gör ju ett bättre jobb.
Mm.
Så är det ju helt klart.
Ja.
Alltså det är första biljakten i Snutsnack.
Är det så?
Ja. Från musik till film är det ju inte så långt. Alltså det är ju underhållningsbranschen.
Mm.
Hur är det på med filmtittandet och sådär? Och kollar du snutfilmer?
Ja, inte bara.
Nej, inte bara.
Jag är väldigt filmintresserad.
Mm.
Jag tittar väldigt mycket film.
Mm.
Men snutfilmer, nej. Jag vet inte.
Inte så mycket.
Jo, alltså det händer väl. Men det finns få som är riktigt bra, tycker jag.
Mm. Men är det någon som du tycker är riktigt bra? Kan du ha någon sån som poppar upp i huvudet?
Alltså många amerikanska serier är bra. Filmer och serier.
Mm.
Om vi pratar, för det blir ju alltid det så här, man får frågan så här, Beck och Wallander. Mm. Är det så det är att jobba som polis? Och nej, det är inte så. Det är inte så polis. Så pratar man realism där, så de här Johan Falk-filmerna, även om storiesarna och liksom casen och de här vilda eldstriderna är väldigt tillspetsade och överdrivna, så är det ändå hyfsat närmast verkligheten. Jag tror att de har haft en polis som rådgivare där, va?
Ja,
eller,
de har
rent haft, av författaren.
Tage Åström har ju varit inne och fixat.
De kommer väl närmast, tror jag. Mm. Även om som sagt det är vissa avgörande detaljer som är väldigt orealistiska. Men som de har anpassat för att de ska vara för att det ska vara kul att titta. Liksom.
Just det.
För så spännande är det ju inte. Den polisiära vardagen.
Nej, den är inte det.
Inte i Hollywood mått mätt.
Men blir det en vardag? Blir det,
ja,
liksom...
absolut.
Mm.
Ja, det blir det ju.
Mm.
Det... Ja, alltså man väntar ju på det här roliga jobbet, och för vissa får vi vänta längre än andra.
Men du och brorsan då, har ni någon sån competition?
Nej, jag har gett upp det.
Det är så, han har redan vunnit eller?
Ja. Det är ju så typiskt. Jag menar som på terrordådet på Drottninggatan. Nu, jag ska inte raljera över det och göra mig rolig över det, men jag visste inte vad Jonas jobbade för tider då när det hände, och jag var ledig naturligtvis.
Mm.
Så först ringde jag min fru, för hon jobbar inne i stan.
Mm.
Och så ringde jag Jonas, och så ringde jag farsan också som jobbar inne i stan också. Och när jag ringer Jonas så svarar han, och det här sirener i bakgrunden, så är perfekt, och jag kan inte snacka, klick. Såklart.
Du beskriver er situation.
Ja, och jag satt hemma på fredagskvällen och väntade på att få klartecken från chefen via telefon att hälla upp ett glas vin ungefär.
Okay.
Så vi sju där, nu kommer det inte bli inringda. Liksom.
Nej, det behöver inte. Men vad kände du då att du, eller vad kände du kring jobbet då när du visste att det hade hänt?
Det var sjukt frustrerande att sitta hemma. För jag ringde min chef ganska tidigt också och sa att jag kan komma in och jobba. Liksom.
Mm.
Och det gjorde jättemånga. Jag tror alla som inte jobbade ringde till sina chefer och sa att liksom, erbjöd sig.
Mm.
Och nej, det var sjukt frustrerande.
Mm.
Man ville hjälpa till. Man visste att, och jag var där dagen efter, åkte in och jobbade. Mest för att liksom lösa av kollegor som hade stått länge. Om inte annat så för att hjälpa kollegorna. Det var det man ville göra. Liksom.
Så uppslutningen vid ett sånt här stort ärende då, får man en känsla av är ganska god då?
Absolut. Och det blir ju tydligt i ett sånt här stort ärende, ett sånt spektakulärt ärende. Men för mig är det också tydligt i våran vardag också.
Mm.
Vi hjälper varandra liksom.
Mm.
För det mesta.
Ja, jag gillar det. Jag, det är det som jag faktiskt kan sakna ibland. Den sammanhållningen som man har som poliser, tycker jag. Mm. Jag vet att även om personer som inte gillar mig eller personer som man inte kommer överens med kommer ändå stötta mig när det plingar till och det larmas liksom.
När slutade du som polis?
Jag slutade min anställning för 10 år sedan. Mm. Men sen var jag tjänstledig 2 år innan där.
Mm. Och då var du på polishögskolan sista tiden? Eller?
Mm, precis. Så det räknas ju knappt som polisarbete.
Ja.
Men man fick delge sina erfarenheter i alla fall till blivande kollegor. Och en del har ju faktiskt blivit poliser som har haft mig som lärare. Så att
ja, jag tror, minns inte helt väl, så en av mina kollegor hade dig.
Ja, ah, okej.
Okay. Lisa Rutgersson. Det kanske hette något annat om hon hade bytt efter.
Ja, men vet, man byter om man gifter sig. Och nu Erik, stort tack.
Tack själv.
För att du ville vara gäst.
Det var kul.
Ja, det var kul att ha det här. Mm. Ja, då tackar jag dig jättemycket för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Vi finns på Facebook under namnet Snutsnack och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka så hörs vi igen.